Hej och välkomna till en grundkurs i PowerShell. Den här kursen kommer bestå av ett antal olika delar där vi kommer titta på grundläggande PowerShell-syntax. Kursen kommer inte handla så jättemycket om tillämpad PowerShell, inte specifika applikationer och så vidare, utan det kommer bli en grundkurs i programmering kan man säga. Och där PowerShell är språket vi lär oss.
Hur man skriver kod snarare än kanske hur man administrerar de specifika systemen.
Exakt. De delarna vi kommer gå igenom. Den här delen kommer vara en liten grundkurs, en liten introduktion, lite historik. Vi kommer i nästa del titta på datatyper, variabler, arrayer. Vi kommer ha en del som handlar om pipelines, där vi börjar skriva lite enklare skript och där vi börjar jobba lite med flödeshantering, med på if-satser och så vidare. Mm. Vi kommer ha en del som handlar om loopar, formatering och säkerhet. Det är vår favoritdel. Den är all over the place.
Hör inte ihop överhuvudtaget, men det passar tidsmässigt.
Vi klämde ihop det. Mm. Vi kommer ägna ett helt avsnitt åt felhantering. Hur man säkrar upp sina skript och ser till att fel inte händer. Och sen hur man då hanterar fel när de händer ändå. Mm. Vi kommer även titta på lite mer avancerade skript, hur man kan skapa egna moduler och vi kommer titta lite på remoting och vi kommer titta avslutningsvis på lite, också på lite tillämpad PowerShell. Alltså hur man faktiskt kan använda PowerShell för att administrera sina servrar eller sin Windows Azure-prenumeration och så vidare. Mm. Med det sagt, Daniel, vem är du?
Daniel Sörlöv heter jag. Jag är arkitekt på ITF och är PowerShell MVP. Jobbar med infrastruktur i alla former. Så PowerShell är ju det jag jobbar med varje enda dag i automatisering.
Du är en säkerhetsnörd.
Säkerhetsnörd, felhanteringsnörd.
En nörd.
En nörd.
Jag heter Ola. Jag jobbar som teknisk evangelist på Microsoft. Där jag jobbar mest med Windows Server 2012. Och 2012 R2 såklart. Windows Server och System Center och Windows Azure. Så det är de tre områdena. Mm. Nästan oavsett vad man jobbar med för produkter på Microsoft nu för tiden så är ju PowerShell en viktig del.
Du har huvudet i månen så att säga.
Ja, det har jag. och PowerShell kommer man alltid i kontakt med nu för tiden.
Så är det.
Antingen för att bli mer effektiv eller ibland för att faktiskt kunna göra någonting överhuvudtaget. Mm. Vissa grejer kräver ju nästan.
Ja, det är svårt att komma undan idag. Alla verktygen bygger nästan på det. Och,
ja. Så är det. Så i det här avsnittet då tänkte vi titta på lite PowerShell-historik. Daniel ska få gå tillbaka i tiden lite och berätta var PowerShell kommer ifrån. Vi kommer titta lite på jättegrundläggande syntax. Sen kommer vi fokusera lite på den inbyggda hjälpen som finns i PowerShell. Och lite kommandon som hjälper er att komma vidare. Mm. Så att hur man hittar ny information själv och hjälper ni PowerShell väldigt bra.
Och sen är det ju lite hemläxa på slutet här också.
Yes, varje del i den här kursen kommer avslutas med en liten hemläxa där vi ger er en liten uppgift. Och sen så i början av varje avsnitt så kommer vi visa ett litet lösningsförslag. Mm. Men om vi börjar med lite historik då, Daniel, hur länge har PowerShell funnits? Vart befinner vi oss idag och så vidare?
De flesta tror ju att PowerShell egentligen är någonting ganska nytt. För det har blivit mycket snack nu på sista tiden. Sådär. Det är dock teknik som är riktigt gammal faktiskt. Man avslöjade på Microsoft att man jobbade med det här redan 2003. Första versionen publikt släpptes ungefär 2006. Så att det är snart 10 år som vi har haft PowerShell tillgängligt. Då var det naturligtvis version 1 och idag är vi uppe på version 4. Det här är att möta de krav som ställs på administration, kanske framförallt automatisering i större organisationer. Automatisering är huvudfokuset. Men du har ju lite idéer om hur man vill använda det här.
Och det är version 4 som vi kommer köra nu enbart egentligen. Ja. Och version 4 följer ju med om man kör Windows 8 eller om man kör Windows Server 2012. Mm. Det går att ladda ner om man kör Windows 7. Precis. Det går att ladda ner till server 2008 R2 SP1.
Ja, precis. Och det går ju till och med om man har ännu äldre, 2008 och Vista, så går det faktiskt att få in. Men då kommer man inte upp i version 4 riktigt, utan då får man hålla sig till 2an.
PowerShell finns ju också, du kan även köra det i WinPE. Mm.
Just det.
Ställer lite, finns vissa begränsningar där?
Vissa begränsningar. PE är ju förinstallationsmiljön, det är där vi sitter och installerar grejer. En hel del saker finns ju inte i den miljön. Eventlogging till exempel, vi har inte infrastrukturen så att säga som finns i en vanlig Windows-maskin. Hjälpfilerna, de funkar bara online. Normalt sett laddar man ner och kommer jag prata mer om hjälpfilerna sen. Så det funkar inte. Bits till exempel funkar inte, för den tjänsten finns inte där. Det finns naturligtvis lite hack och sådär som man kan få det att funka, men out of the box och supportat och så säger det tyvärr inte. Nej, men det funkar i PE, det är jättebra till deployments. Det ser vi ju i Hydration Kit och andra liknande.
Server Core kan du köra PowerShell i förstås.
Absolut.
Det som inte går är de grafiska elementen då. Alltså få upp hjälpen i grafiska fönster och när du kör vissa utdata formateringar och får upp det i grafiska fönster och så vidare. Det funkar förstås inte. Men annars är PowerShell...
Ja, det är all over the place.
Det funkar alldeles, det är utmärkt att administrera även en Core-maskin förstås.
Ja, så är det.
Du brukar säga att PowerShell består av ett antal olika delar.
Ja.
Du brukar dela upp det i 4 olika delar.
Jag har kommit på en liten egen modell här för att förklara PowerShell. Det är väl inget jätteofficiellt, men i grund och botten så har man en motor. Och den här motorn, det är själva egentligen en DLL som är PowerShell, och den ligger uppe på .NET. Det är den som exekverar kod och handlar om olika runspaces och så vidare. Uppe på den här motorn så behöver man ett chassi, någonting där vi kan ta på, det är GUIt. Och du kommer ju alldeles strax, Ola, att visa en del GUIn som finns, och vi ska prata mer om dem. Men det är själva den visuella entryt till vår motor. Sen uppe på det här så finns det ett par grejer till. En av dem kallar jag för Workflow Processing, där jag inkluderar jag till exempel DC, Desired State Configuration och de här mer policydrivna bitarna av PowerShell som vi har idag. De inkluderas där. Och sen har vi naturligtvis en jätteviktig komponent i PowerShell, och det är alla ramverk vi kan prata med. Och återigen kommer vi komma tillbaka till dem, men det finns ett antal ramverk som vi pratar med, och där .NET är den största och viktigaste.
När du jobbar i PowerShell så finns det i Windows två stycken olika gränssnitt. Så jag tänkte ta och visa hur det ser ut på min dator, ett första lilla demo.
Ja, spännande.
Det vi ser då på mitt skrivbord är de här två varianterna som jag pratade om då. Dels har vi vårt lilla kommandoradsgränssnitt här, Windows PowerShell. Går alldeles utmärkt att börja knacka kod. Det jag gjorde precis där var en så kallad tab complete, grundläggande liten genväg. Om jag börjar skriva på ett kommando kan jag trycka på tab och så fylls det på automatiskt. Så det är ett sätt att köra PowerShell. Ett annat sätt är att jobba med PowerShell ICE, Integrated Scripting Environment. Vill man förklara det så kan man väl säga att det är som ett litet Visual Studio för IT-teknikern. Som ni ser när jag börjar skriva någonting här så får jag det så kallad IntelliSense, att den föreslår vad jag förmodligen ska skriva. Så man ser vilka möjligheter som finns väldigt enkelt. Det du har i den här är också en ganska schysst hjälp där du kan lista alla olika kommandona och även indelat i grupperingar, så att om det handlar om Hyper-V så kan jag välja Hyper-V här. Och så kan jag hitta ett kommando, resize VHD. Och jag kan även få mer detaljerad information om det och även vilka input, vilka variabler jag kan kasta in i det här kommandot och så vidare. Det finns ju även ett antal andra verktyg där ute som inte kommer från Microsoft.
Ja, det gör det.
Har du några favoriter?
Det finns en himla massa verktyg faktiskt. Det beror lite grann på vad man vill göra med dem. Du visade upp de två som kommer från Microsoft beroende på vart jag sitter och sådär. Tittar vi vad som finns ute så finns det i kursdokumentationen en lista, en tredjepartslista på några utav dem. Och här gäller det att hitta vad man själv tycker är bekvämt och hur man själv jobbar och man är van vid och Alfion Sapiens verktyg som kostar ett par kronor till olika gratisverktyg. Och det är bara att känna efter själv. Fördelen med de två vi kommer att jobba i kursen här tycker jag att det är att de finns på alla Windows-färgerna där vi sitter.
En annan applikation som finns är Notepad.
Notepad, jag älskar Notepad. Det är min editor of choice. Men du sa ju det förut, jag är lite nörd. Så, att...
så det är våra gränssnitt för att jobba med PowerShell. Vi tänkte hoppa in på lite väldigt grundläggande syntax. Mm. Lite grunderna egentligen. Alltså, alla PowerShell-kommandon ser ut på ett visst sätt.
Det gör de. Och de består alltid av två delar faktiskt. Om man tittar på riktiga kommandon, då består de av ett verb och ett subjekt.
Ska vi ta och titta lite på din dator?
Ja, vi kan ta och dyka ner. Och då har vi min dator här. Och vi kan göra ett väldigt enkelt att vi vill lista filer. Och på PowerShell-vis så gör vi då get child item som kommandot heter.
Och då har vi
de här två delarna här med ett bindestreck mellan.
Get, ett verb, vad du vill göra.
Ja.
Child item, vad vill du göra det här på?
Precis. Verben finns en reglerad lista på, jag tror det är 40 stycken ungefär. Och det som står efter, ja, det är upp till respektive kommando. Så vi kör den här. Ja, här hade vi lite filer.
Det här är ju ett klassiskt dir-kommando alltså.
Ja, dir, ja.
Så att vad händer om vi skriver där då?
Ja, det går det också.
Och ls, om man är lagd åt det hållet?
Ja, det går det också.
Okej, okay. Och hur hänger det här ihop då?
Sen finns det ju en variant till, gci. De två första vi tog upp där, det är så kallade convenience aliases. Det ska göra det enkelt att komma igång med PowerShell, för du är van att skriva dir eller ls. Och det är ett exakt alias, så det vill säga de här gamla växlarna som du använde tidigare i DOS, de kommer inte att funka på aliasen tyvärr. Men kommandot i sig finns där.
Du kan även skapa egna alias.
Ja, gci är ju ett inbyggt alias för get child item. Men man kan skapa egna alias och vi kan ta och skapa ett här. New alias, hej. Och vi lägger det som ett alias till get child item. Så nu kan jag då skriva hej för att få upp där.
Det finns ju en del att tänka på vad gäller alias. Du brukar ju rekommendera att inte använda sig av det i så stor utsträckning när man börjar skapa skript.
Precis.
Och man ska kanske skicka de här skripten till någon annan och så vidare.
Jag startade ju om PowerShell här och börjar för att visa lite grann vad som händer då. Nu finns inte det här aliaset som jag definierade alldeles nyss. Så där har du ju grundidén om varför vi inte ska hålla på med alias. Dels, de sparas inte mellan sessionerna om vi inte gör en infrastruktur för det. Det går ju naturligtvis, men den behöver vi göra på varje maskin. Och sen är det maskinlokalt, så det vill säga det jag sätter upp här. Och det sista är att det är förbaskat otydligt. För om vi har fem bokstäver, A, B, X, Y. Du har ingen aning om vad det betyder. Så.
Så det var lite grundläggande syntax.
Precis.
Vi har den här strukturen med verb och ett...
Så att det ska kännas bekvämt. Och du har ju en annan grej som gör att det känns väldigt bekvämt och röra sig runt i den här miljön.
Ja, vi kan ju fortsätta kolla på din dator. Men mycket i PowerShell presenteras ju på ett liknande sätt. Så det presenteras i ett filliknande system. Filliknande sätt. Så att nästan oavsett vad man jobbar med. Om det är registervärden eller om det är certifikat. Eller om det är ditt filsystem och så vidare. Så presenteras ju det mesta som en filstruktur. Och man kan navigera sig runt i det som om det vore en filstruktur.
Exakt.
Och du tittar ju nu till exempel på ditt register.
Ja, HKLM Software bläddrade jag fram till här. Jag listar den här precis som om det vore en drive och kan interagera med allt innehåll här precis som om det vore filer. Och den uppenbara fördelen här är ju att tröskeln är jättelåg. Du nämnde register, det finns certifikat, det finns databasanslutningar och allting abstraheras precis som det vi är vana vid att jobba filer.
Då ska vi visa lite smarta kommandon här på avslutningsvis innan vi det sista vi visar vad gäller ren syntax i den här delen. Och då ska vi...
För nu gäller det ju att vi börjar lista ut vad vi faktiskt ska göra för någonting. Och då du har ju ett par förslag på hur man hittar rätt saker att göra.
Exakt. Så då om vi återigen tittar på min dator. Så kör jag det här i kommandoradsgränssnittet. Och det som vi pratade om, det som jag redan har kört sedan tidigare då, det är ju det här kommandot get command. Och vad det hjälper dig med är att hitta kommandon, hitta PowerShell-kommandon. Så att om jag skriver get command get-stjärna till exempel, så får jag då en lista på alla kommandon som börjar på get.
Ja, det är ju smart, för jag vet ju att jag vill hämta någonting.
Jag vill hämta någonting, men vad är jag vill hämta egentligen? Det vet jag inte.
Nej,
det vet jag förmodligen, men jag vet inte hur. Så det här var ju ett exempel. Get, command, stjärnastreck item, då ser vi här.
Just det, om jag vill jobba med ett item.
Då kan vi titta på vad som finns där.
Och då kan man kombinera de här filterna för att få fram de här kommandorna som man vill ha. Så vill man jobba med nätadapter, men då kan man titta på nätadapter till exempel.
Så att det är ett sätt att komma vidare i PowerShell, och även den hemläxan ni kommer få i det här avsnittet kommer handla om att ni måste hitta kommandorna själva baserat på vilken uppgift ni får. Så att get command är en bra start. Ett annat viktigt kommando är det som heter get help. Och om jag då skriver get help, get command, så vill jag då alltså ha hjälp om kommandot get command. Vilket då ger mig en riktigt bra hjälp helt enkelt. Vi ser vad är det jag tittar på, get command, en liten kort beskrivning, gets all commands, ganska självbeskrivande kommando sådär. Och sen får man då syntax, hur kan man jobba med det här kommandot. Och även en längre beskrivning hur det här funkar, länkar till mer information. Så att get help är ett väldigt kraftfullt verktyg. En variant på det är get help, get command examples. Funkar det inte där? Så.
Just det, här får man ju en...
Det vi får då är en mängd olika exempel på hur det här kommandot kan användas. Just get command är inte det mest avancerade kommandot, men ni förstår principen. Så att exempel 1, get command, exempel 2, get command, list imported och så vidare. Här är lite exempel på hur man kan sortera och formatera. Och den här typen av hjälp finns då för allting i PowerShell.
Det är ju perfekt om man vill kanske copy-pasta lite till att börja med.
Helt klart. Ytterligare en variant som jag tänkte visa då är get help show window. Ska vi se vad som händer. Och då får jag upp en liten hjälp. Ja, en egen liten hjälp. Ett eget litet hjälpfönster här egentligen. Där jag kan söka vidare och jobba vidare med hjälpen.
Ja just det, det är jättepraktiskt. Det finns en sökruta där längst upp och allting. Yes. Så då har vi listat ut hur man får fram kommandorna med get command, och sen kanske använder get help för att mer på djupet ta reda på hur man använder de här respektive kommandorna.
Ja, så get command och get help kommer ni jobba mycket med här i början. Lite kort om olika ramverk som du nämnde tidigare.
Ja.
PowerShell kan ju prata med en hel del olika ramverk.
Och det är det som är styrkan lite grann här. Det finns ju inga... Eller det finns väldigt få begränsade och inbyggda möjligheter i PowerShell i sig, utan det är man litar på ramverket. Det första ramverket är .NET framework. Så allting som våra utvecklarvänner kan göra i .NET, det kan vi göra hur lätt som helst i PowerShell också. Allt från GUI-applikationer till Communication Foundation-applikationer och så vidare. Allt det stödet finns inbyggt och funkis. Sen har vi naturligtvis stöd för att prata med COM, gamla COM-applikationer. Det finns ju en del moderna applikationer som använder det också. Så det kan vi prata med. Vi kan prata med VSMAN som är Web Services Management. Web Services Management är en standard för hur man helt enkelt pratar med devices eller system över web services. Och det här gör att vi kan prata med hårdvara, switchar, ja. Sånt som inte är alla gånger Windows. Och slutgiltigen så har vi ett, om man tittar på de större ramverken i alla fall, så har vi ett stöd för VMI och SIM.
Vad är skillnaden där då?
Ja, VMI det är ju Windows Management Instrumentals. Det är hur vi hanterar vår Windows-maskin. Och det här har ju funnits ett antal år. Och det är egentligen en egen tillämpning vi har byggt inom Windows-världen för att hantera något som kallas SIM. Och den... har vi nu byggt in stöd för också, så att vi kan använda SIM direkt. Och det betyder att vi kan använda SIM mot även andra system. Så att vi funkar bra.
Ja, och med det så var faktiskt den lilla introduktionen klar.
Ja.
Det vi har försökt visa med den här introduktionen är hur det kommer igång, vilka olika gränssnitt som finns. Väldigt grundläggande syntax, alltså hur det alltid är uppbyggt med de här två olika delarna. Vi har försökt förklara lite vilka olika ramverk vi kan jobba mot. Och sen så visade vi även då hur man jobbar med hjälpen och med kommandot get command för att komma vidare. Så att med det sagt så kommer ni nu få en liten läxa. Och läxan i det här fallet är att ni ska hitta ett kommando som listar alla processer som körs på er burk. Och sen ska ni filtrera den här listan så att ni bara listar de processerna som innehåller ordet power.
PowerShell till exempel.
PowerShell skulle ju kunna dyka upp då. Så det är ena, lista alla processer, lista bara de processerna som innehåller, som i namnet innehåller ordet power. Och sen så vill vi att ni med hjälp av PowerShell ska hämta information om era nätverkskort.
Ja.
Och då kan ju det här med VMI och SIM och så vidare
vara en
eventuellt
väg i alla fall.
Användas. Ja. Eventuellt kanske finns något annat, det kanske eventuellt finns flera olika sätt att göra det här på. Och det sista vi vill att ni ska göra är att ni med hjälp av PowerShell ska lista alla filer som ligger i Windows-katalogen.
Och som heter log.
Som innehåll, som har filändelsen log.
Mm.
Så att det tycker vi att ni borde klara av efter den här den här introduktionen.
Och det viktiga här är att man vågar leta efter kommandot och inte hoppa ut på någon sökmotor och ta den lätta vägen, utan sätter sig ner med de här två kommandorna som vi har pratat om, get command och get help.
Och vill ni vara lika cool som Daniel så kör ni Notepad.
Ja,
man kan självklart köra PowerShell och köra direkt i kommandoraden.
Ja.
Man kan även då använda sig av ICE såklart och låtsas att man bygger ett litet skript.
Ja.
Så, och med det sagt så tackar vi för oss. Första delen är slut. Vi ses snart igen. Tack och hej.
Tack och hej.